Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Podplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och inför dagens avsnitt så har vi på vår Instagram lagt ut frågeställningen: vad vill ni att vi ska prata om i det här avsnittet? Det vill säga frågor och svar avsnitt igen. Följ oss på Stare Persson där den här möjligheten kommer att komma upp igen. Så att Martin, allt från himmel och jord ska vi gå igenom idag.
Precis, vi har fått jättemånga bra frågor som man själv fick sitta och fundera över lite och som var ganska spännande. Och det är det vi kommer att prata om idag helt enkelt.
Okej, en av de första frågorna som tror jag kopplas till den aktuella debatten just nu är följande. Finns det någon Saul Goodman-advokat i Sverige eller skulle en sån inte bli långvarig i branschen? Och för er som inte vet vem Saul Goodman är, så är det ju en oerhört populär figur i en tv-serie på Netflix. En spin-off till Breaking Bad, som också är en väldigt populär serie.
Och det är ju en advokat med lite tveksam moral, för att uttrycka det väldigt försiktigt. Han är inte bara en criminal lawyer, han är en criminal lawyer, som han själv uttrycker det.
Men ett gott hjärta har han samtidigt. Man lär sig att tycka om honom i den här serien.
Precis.
Men det här anknyter ju till den debatt som försiggår i media och lite här och där om så kallade gangsteradvokater. Vad säger du, Martin? Har vi ett problem?
Det som man ska komma ihåg i vårt jobb, att om det är så att man har en häktad klient eller en anhållen klient som sitter med restriktioner, då får man inte kontakta omvärlden, man får inte berätta om vad som hänt i förundersökningen, för det är sekretess på den förundersökningen.
Utan att man har stämt av det med åklagaren?
Precis, ibland kan det vara så, är det okej att jag berättar för de anhöriga att han sitter anhållen för det här brottet, för de är väldigt oroliga, och så är åklagaren, ja, men det är ingen fara, det kommer inte påverka utredningen, så det kan du berätta. Eller så här, han behöver få in två par strumpor, kan ni fixa det, och så vidare. Så det är ju helt
okej. Så att om de här uppgifterna i media stämmer, så har vi ett problem, så att säga. Och vad blir konsekvensen då om det är bevisat att man har gjort sig skyldig till sånt som det har förekommit uppgifter om, att man smugglar ut olika saker och lämnar budskap på olika sätt?
I det ena fallet så tror jag inte det är brottsligt, men däremot så bryter man mot det som kallas god advokatsed, våra lagar och våra regler i vårt yrke. Vilket innebär att man i det fallet antingen kommer få en varning med straffavgift, med gissning, eller bli utesluten. Det vill säga att man får ett yrkesförbud för alla med att jobba som advokat, eller inte under väldigt lång framtid i alla fall, men har möjlighet kanske någon gång i framtiden att söka in. Och sen naturligtvis är det ett brott mot våra interna regler som leder till definitiv uteslutning.
Mm.
Men Kristoffer, är det här vanligt? Är advokaterna så? Finns det många Saul Goodman som springer runt, eller kanske till och med alla advokater Saul Goodman?
Ja, tittar man på statistiken så är det definitivt inte på det sättet. Det finns ju runt 6 000 advokater i Sverige, om jag inte missminner mig. Och varje år så kommer in ytterst få anmälningar, och av dem så är det ytterst få som leder till en påföljd. Så att ska man titta på antalet anmälningar i förhållande till hur stor advokatkåren är, så är det ett ytterst litet problem. Men som ni lyssnare har märkt så finns det en mediedramaturgi som säljer att tala om dirty lawyers, på samma sätt som man gärna skriver om dirty cops. Dirty åklagare.
Så att för att sammanfatta det hela, nej, det är inte många som gör så här. Det är ett extremt litet problem, men det är ett allvarligt problem, och jag hoppas det åtgärdas.
Mm.
Om det är sant.
Och på samma tema då, dricker man mycket alkohol som advokat? Har jag frågat.
Vi har ju julfester, vi som alla andra, men jag tror inte det som på vissa filmer, jag vet så här, någon fråga läste jag om, är det som i Mad Men att vi har sprit på kontoret och dricker groggar?
Jag har i och för sig en flaska Macallan, en väldigt fin whisky.
Den har ju stått där sen vi startade byrån.
Ja, det är ju för sig sant.
Så att svaret är väl, nej, vi dricker fan inte så mycket. Sen finns det väl säkert, precis som i alla yrkesgrupper, advokater som gillar att dricka med en andra.
Mm. Återigen då, fråga om vår yrkesroll, så att säga, vilket ju är poängen bland annat. Hur blir man advokat, och vilket universitet pluggade vi på?
Och det har vi pratat om en del innan, men det kanske inte alla som har hört alla avsnitt. Men jag pluggade i Lund och du pluggade i Uppsala. Två av de två äldsta universiteten. Men det finns ju fler universitet och det har även kommit nya universitet som Örebro.
Just det, det var då vi brukade mötas på landskapsgränsen där mellan Skåne och Sverige. Och jag grävde för att bli av med Skåne och du grävde för att komma loss från Sverige.
Eller det är en begränsning där precis ovanför, man försöker gräva bort Småland också.
Där jag kommer ifrån. Ja, nej men precis. Börja på respektive universitet och både Uppsala och Lund är ju studentstäder, vilket ju jag måste säga är någonting man bör välja just för att man får väldigt mycket nya kompisar och får nya perspektiv. Alltså pluggar man i Stockholm, kommer från Stockholm, så kommer du fortsätta att vara med dina gamla kompisar och får inga nya perspektiv i tillvaron.
Och många ångrar det ganska bittert när man själv träffar folk som bara, hur var din studenttid? Och så de som bor i Stockholm, de bor ju kvar sina föräldrar, har ofta inte råd att göra så mycket för Stockholm är ju dyrt. Och man, som student har man inte jättemycket pengar normalt sett om man inte får pengar från föräldrarna kanske att röra sig med. Medan i Lund är allting väldigt anpassat för studenter. Allting är billigt, allting är väldigt roligt. Det är ett extremt roligt liv och har man möjlighet så rekommenderar jag det verkligen.
Men och jag passade även på att plugga utomlands också och läste juridik i Skottland, i Edinburgh. Så ett år var jag i Skottland och läste bland annat EU-rätt. Och då var jag faktiskt också med i The Water of Life Society där man dricker whisky, apropå tidigare frågan här. Så att Uppsala och Lund, och sen så sökte vi oss till advokatbyrå och jobbade som biträdande jurister i 3 år och sen sökte vi in i samfundet.
Precis, och jag vet att det är någon som frågade även i denna frågan, hur är det svårt att komma in på juristlinjen? Och det är det ju faktiskt, det kommer man inte ifrån. Antingen måste man ha höga betyg eller så måste man göra bra ifrån sig på det här som kallas högskoleprovet. Och det finns inte så mycket genvägar, man som försökte fråga oss om man kunde få någon genväg in, men det finns det inte, som jag vet i alla fall, utan det handlar bara om att plugga på gymnasiet och sen plugga hårt på juristlinjen. Tråkigt svar, men sant.
Precis, min far som är gammal domare, han brukar alltid säga att det är inte juristutbildningen i sig som är rolig, utan de jobben man kan få på juristutbildningen.
Ungefär
så. Det är ganska bra. Okej, en annan fråga här. Har ni upplevt hot av en klient som förlorat i rätten, även om ni inte har gjort ett dåligt jobb?
Jag har aldrig upplevt det. Jag vet att det förekommer i branschen och har förekommit, men att det är extremt, extremt ovanligt. Har du upplevt någonting?
Inte när vi har förlorat i rätten, men någon gång har man haft någon kontakt med någon psykiskt, alltså på riktigt psykiskt störd klient som inte riktigt har kunnat skilja på verklighet och inte. Men det tar man ju inte, jag tar inte det personligt. Nej. I vart fall.
Jag har varit med också, utan att gå in på, jag får inte prata om enskilda uppdrag, men också varit med om det, i det i sammanhanget, men då har det ju varit... Den personen har inte kunnat hjälpa det. Och jag har inte tagit alls personligt. Jag har inte haft någonting med mig att göra, utan de har trott att jag är någon annan helt enkelt. Ja. Antingen en demon eller polis eller något helt galet. Så att, men jag kan inte gå in på mina detaljer. Men det finns definitivt... jag skulle säga den enda risken i vårt yrke. Vi träffar ju alla möjliga människor. Även psykiskt sjuka personer som kanske har fått en psykos tillfälligt. Eller som har en långvarig psykisk sjukdom.
Här också en fråga från en av er lyssnare som också anknyter till sånt som vi har kunnat läsa i tidningen på senare tiden. Vad gör ni om er klient beter sig olämpligt eller illa i rättssalen? Vi har kunnat läsa i tidningen om en rättegång här i Stockholm där klienter ska ha skrikit okvädningsord, fula ord alltså, till poliser och åklagare och att rättens ordförande inte riktigt skulle ha kunnat hantera det här. Och då frågar man sig, om inte rättens ordförande kan hantera det, vad gör vi advokater?
Ja, jag brukar säga så här till mina klienter, eller jag brukar vara rätt tydlig med klienterna, att ofta när man får ett utbrott i rättssalen så kommer inte dummarna älska dig mer för det. Skriker du till dumman så kommer de inte döma bättre. Det kommer oftast vara en tendens att finns det 2 påföljder att välja mellan, så är de människor. Jag tror nu att man väljer den hårdaste då. De är också människor. Tycker de inte om den personen som de ska döma, så tror jag att det speglar sig i domen. Även om de inte ska göra det.
Nej, men jag har faktiskt varit med om en gång där min klient betedde sig illa på det sättet och uttryckte sig på det sättet till rättens ordförande. Och då tog rättens ordförande en paus. Och sen kom vi tillbaka in och så sa hon att mot bakgrund av vad min klient har sagt så är den här rätten numera jäviga att pröva det här målet.
Och vad innebär jävig, Kristoffer?
Det innebär helt enkelt att vad min klient sa påverkade domaren. Hon gillade helt enkelt inte att bli kallad det och kände själv att det här kan komma att påverka. Eller i vart fall finns det en risk för att det kan uppfattas som att det här kan komma att påverka min dom.
Vilket bra beslut. Ja, och
vi ställde in helt enkelt rättegången och så blev det en ny sammansättning av domare. Och då sa jag återigen då till min klient att skärpa till sig. Men ibland går det ju inte. Av den enkla anledningen att de kanske är psykiskt sjuka eller liknande.
Eller bara vissa problem med aggressioner som kanske är svåra att styra. Men både du och jag försöker ju förklara för klienterna, vara tydliga med klienterna och hjälpa klienterna att hjälpa sig själva. Och det är i allas intresse. Men vi advokater kan ju inte brotta ner och sätta en tejp över munnen på våra klienter. Det funkar ju inte så.
Men om det är någon lyssnare som tror att vi på något sätt understödjer den typen av beteende så är det ju helt fel. Ja. Av den enkla anledningen som vi är inne på, nämligen att klienterna riskerar ju hårdare tag och hårdare straff om det är så att de beter sig på det sättet. Så det är väldigt osmart att bete sig på det sätt som vi kunnat läsa i tidningen. Och jag funderar på om det kanske är så att de här klienterna tycker att det är kört ändå.
Ja,
så de kan bete sig.
Jag vet inte så mycket om målet, men det kan ju vara väldigt unga klienter som känner att det spelar ingen roll vad jag gör, ska ändå fördömas för ett brott där det är så långt straff så att jag skiter vilket. Eller kanske bara är att de saknar konsekvenstänk, eller att de vill vara tuffa inför sina polare, att det är värt mer och att de är beredda att ta ett lite hårdare straff. Jag vet faktiskt inte, eller att det har blivit något bråk helt enkelt. Jag vet inte vem det är man riktar sig mot och varför, men vi vet för lite om det helt enkelt.
En annan fråga här, kanske en mer personlig fråga, säger de. Vad hade ni jobbat med om ni inte hade blivit försvarsadvokater?
Jag vill prata om det lite tidigare. Jag vet inte riktigt. Jag som fastighetsmäklare, jag tyckte det var ett intressant yrke. Min pappa var det. Men jag vet inte riktigt vad jag skulle göra.
Sälj, låter det som.
Någonting sånt. Men vänd på frågan. Om jag då hade blivit av med jobbet nu. Om vi leker med tanken att jag av någon anledning hade blivit sjuk eller inte kunnat jobba. Vad skulle jag bli då?
Uberchaufför tänker jag att jag skulle bli. För då får man ju ha kostym på, du vet det finns ju olika nivåer på Uber.
Uber Black.
Nej, Uber Lux ska jag köra då. Mercedes S-klass, kostym. Vad säger du om det?
Jag är fruktansvärt dålig på att köra bil. Och
ja, just det.
Så det är inte mitt
yrke. Hur många gånger körde du upp innan du fick körkortet?
Jag tror det var tredje gången jag klarade. Så det är inte mitt, jag har sagt det. Det finns två yrken jag inte, jag har dåligt lokalsinne och jag är inte så bra på att köra bil. Och därför borde jag inte vara en taxichaufför.
Okej, här har vi ytterligare en fråga. Försvarar ni folk fast ni vet att de är skyldiga till hemska brott? Och hur mycket av sanningen kan ni undanhålla? Har ni någon skyldighet att anmäla och säga att er klient är skyldig för brott?
Ska vi ta dem? Det blir tre frågor och en fråga. Om vi tar den första frågan. Försvarar vi personer som vi vet är skyldiga för brott? Och det är
till hemska brott?
Hemska brott också. Ja, är svaret. För att det finns ju klienter där man har, de erkänner. Man vet 100% säkert eftersom de erkänner. Det är inte alltid som man erkänner i sig skyldig, men man märker kanske att det finns väldigt tung bevisning. Det finns på film, klienten erkänner. Och det är kanske ett jättehemskt brott. Någon som har skjutit någon annan eller något liknande. Och ja, det måste man göra i det här yrket. Men känns det jobbigt, Kristoffer, om du skulle hamna i sån sits?
Alltså jag tror
är du avtrubbad?
Ja, jag skulle säga att jag är avtrubbad. I början av ens karriär, jag var ju 24 år när jag började. Då vet jag att det påverkade mig en del. Men jag kommer ihåg första gången när jag tog en misstänkt mördare i hand så att säga, och tänkte sen att det kanske var den här handen som han använde för att ta livet av en annan person. Numera så är det inte ett problem. Och jag kan väl säga så här till den lyssnare som ställer den här frågan och er som undrar om det här, att det är ju oerhört viktigt att vi finns ändå. För tänk om det var så att så fort man erkänner, då har man inte rätt till någon som står upp för en överhuvudtaget. Då ska man bara kastas in i en fängelsecell och sitta på livstid oavsett vad. Oavsett om det finns några förmildrande omständigheter. Alltså man kan till exempel tänka sig en person som själv blir angripen och sen försvarar sig men går över gränsen och sen dör personen.
Och det finns ju de som erkänner fast juridiskt är oskyldiga. Det vill säga de tycker jag är skyldig, jag har gjort det här, jag ber om ursäkt, men egentligen precis som du säger, det var självförsvar. Och sen när man lyssnar på historien, men du är inte skyldig.
Nej. Men samtidigt så har jag ändå förståelse för frågan så att säga, att det är rätt på ett plan så är det rätt sjukt att vi sitter och försvarar personer som har gjort hemska saker, men samtidigt så måste det finnas om man vill, måste vi finnas om man ska kalla sig en rättsstat. Alltså annars hamnar vi ju i länder som inte är rättsstater, som Nordkorea, Iran kan jag tänka mig. Och liknande.
Och det är ju också skillnad på, det här låter jättekonstigt för folk som inte är i vår bransch, men det är ju skillnad på ett mord och ett mord. Och det ska, säger lagstiftaren, också vara skillnad på en våldtäkt och en våldtäkt, vilket är ganska absurt att resonera kring, men det är det vi måste föra fram, att en viss typ av mord ska ge en viss typ av straff och en viss typ av påföljd, medan en annan typ av mord tycker man om det här var inte lika allvarligt, det fanns vissa förmildrande omständigheter, och då måste någon finnas och lyfta dem. Och finns inte vi, då kommer ju, det blir en hel obalans att de personer som kan tala för sig själva, eftersom ingen då skulle få en advokat i den världen som vissa vill leva i, så skulle de kunna komma undan, medan de som kanske har lite svårt att uttrycka sig själv, de skulle trots att de gjort ett lindrigare brott få hårdare straff än den killen som kan snacka. Mm. Och det är ju inte riktigt rättvist, och det blir obalans och felaktigt och snedvridet. Så att för att svara på den frågan, hur känns det? Ja, du var inne på det, man blir avtrubbad, det är lite som läkare och blod, tror jag, brukar ta som en liknelse, även om jag aldrig varit läkare. Men jag tror att det är nog säkert inte så lätt att ge ett dödsbud från läkare första gången. Nog inte andra gången, och nog aldrig blir det. Men det blir nog, man lär sig nog hantera det. Mm. Och det är väl det vi har lärt oss. Vi har lärt oss hantera vår yrkesroll.
Mm. Och sen tycker jag också att det är viktigt att liksom vända på frågan också. Som i princip aldrig sker. Nämligen, fatta vad hemskt och bidra till att någon blir oskyldigt dömd för ett hemskt brott. Alltså tänk er att någon blir åtalad för en fruktansvärt äckligt mord. Men han har inte gjort det.
Mm. Kanske till och med erkänner och blir dömd. Thomas Quick till exempel.
Exakt. Alltså det är ju ändå, det borde man ju rimligen, tycker jag, våra lyssnare reagera mer på. Tänk att sitta inlåst på livstid. Alla din familj, dina vänner, alla tror att du är en mördare. En fruktansvärd mördare.
Resten av livet också.
Resten av livet, men du är egentligen oskyldig och sitter där. Är inte det värre?
Den känslan att bli dömd, och det kanske är ännu vanligare i våldtäktsmål, om man, alltså med oskyldig, i vart fall har det varit många resningar där. Men att dömas för mord, våldtäkt, du har egentligen inte gjort någonting. Du fattar inte varför du är anklagad. Sen döms du, du sitter i fängelse, du blir av med din fru, du blir av med din familj, du blir av med dina vänner. Därför måste vi finnas. För att det är så fruktansvärt kränkande och hemskt att staten
har möjlighet att göra detta. Då blir följdfrågan då från en lyssnare kanske. Ja, men varför väljer ni inte bara de som är oskyldiga då?
det kan vi inte.
Nej, vi vet ju inte. Nej. Vi har inte varit med, va? Det är ju ganska enkelt. Det borde man rimligen förstå. Vi vet inte. Det är inte så att våra klienter bara, jag gjorde det här men du ska säga någonting annat. Den typen av uppdrag är vi inte tillåtna att ta. Alltså det ska inte finnas någon skillnad mellan vad de säger i rätten till vad de säger till oss. Även om vi naturligtvis har tystnadsplikt, vilket ju är nästa fråga här från vår lyssnare. Hur mycket av sanningen kan ni undanhålla, frågar hon, och har vi någon skyldighet att anmäla?
I princip ingen alls. Det finns vissa extrema undantag som jag tror aldrig blivit tillämpliga. Men som huvudregel kan man säga att vi har en absolut tystnadsplikt. Den är extremt hård. Vi har inte så mycket skyldigheter, med vissa extrema undantag.
Och vad kan det vara?
Till exempel om det är fara för folks hälsa, att man vet att någon planerar ett mord och är på väg att utföra ett mord och liknande, då finns det vissa regleringar som gör att man har en skyldighet att ingripa eller kan ha ett undantag.
Okej, några snabba korta här innan vi avslutar. Hur mycket tjänar ni, ish?
Det brukar vi inte berätta, men man kan väl säga att det är en liten myt att försvarsadvokater eller jurister inom humanjuridiken tjänar väldigt dåligt. Det gör vi inte, vi tjänar ganska bra, speciellt om man har en egen byrå. Men vi är inte på mils avstånd i närheten av affärsjuristerna. Man kan bara säga att vår timtax, det vill säga det vi tjänar timmen, det är så vi jobbar. Jobbar vi en timme så får vi betalt för en timme. Den ligger ibland på en åttondel av en affärsjurist. Så
att man kan säga X-moms 1400 kronor i timmen.
Precis, men då ska det, precis som vi varit inne på i tidigare avsnitt, betala alla kostnader, betala lokal och så vidare, personal, sekreterare och så vidare.
Nu ska vi inte klaga, Martin, 1400 kronor i timmen.
Jag klagar inte, men så kort och gott, vi tjänar ganska bra, men vi är inte i närheten av affärsjuristerna.
Vad är skillnaden på advokat och jurist?
Advokat är en skyddad titel. Du måste vara medlem i advokatsamfundet. Det vill säga du måste ha jobbat ett visst antal år. Du måste avsända alla advokater du varit i kontakt med för bra vitsord.
Ja, men man kan väl säga så här, största skillnaden är att man som advokat får jobba som offentlig försvarare, vilket man inte får som jurist.
Precis. Det är det, framförallt i vår värld i alla fall. Frågar du affärsjuristerna så säger de att det är ingen skillnad alls.
Mm. Är det den ni försvarar som betalar för ert arbete?
Huvudregeln nej. Det vill säga, eller egentligen huvudregeln ja. Man kan säga så här. Om du har en offentlig försvarare så är det staten som alltid betalar oss. Våra pengar kommer alltid från staten. Men om du döms och du tjänar bra, och det är inte ett jättelångt fängelsestraff du döms till, då måste du betala tillbaka en del eller hela delar, både för den offentliga försvar som du har och för målsägande beträdet, om det finns ett sådant.
Hur många timmar jobbar ni varje vecka?
Oj, alldeles för många. Hur många jobbar du, Kristoffer?
Ja, min fru håller med. Ja. Vad är det roligaste med advokatyrket?
Att det är så utmanande, tycker jag. Alltså, det händer så mycket olika saker. Det är alltid lite nerv i det. Det är alltid lite spännande. Mm. Väldigt spännande. Och det tror jag är få förunnat att ha ett jobb där man kommer till jobbet och känner att man får lite kicka. Det är spännande. Man vill veta vad som står på nästa sida i förundersökningsprotokollet. Man vill veta vad som händer om en timme eller om två timmar. Och det tror jag är en lyx vi har faktiskt.
Sista frågan, har ni suttit ting, vilket alltså betyder att man jobbar som tingsnotarie ungefär 2 år efter att man har pluggat juridik? Och tingsnotarie, då sköter man tekniken i rättssalen, skriver rättsutredningar, kanske skriver utkast till domar och så vidare. Det är egentligen inledningen av utbildningen för att bli domare.
Mm. Så det är många som går den banan.
Har du suttit ting?
Jag har suttit ting. Jag började faktiskt på advokatbyrå, jobbade i 2,5 år nere i Malmö. Som ni inte har hört med det direkt, så är jag från Skåne. Men jag kände hela tiden att jag funderade, undrar vad de tänker, de där mystiska domarna med stenansikten. Tycker de att jag är helt jäkla dum i huvudet, eller tycker de att jag är en bra biträdande jurist?
Vad var svaret sen när du kom in på domstolen?
Det som var skönt att veta var att man insåg att domar är också människor. Och det finns ombud, advokater och åklagare av varierande kvalitet. Det finns de som är väldigt, väldigt bra. Det finns de som är helt vanliga och det finns de som är väldigt, väldigt dåliga. Om man ska vara ärlig. Som är alla yrkesgrupper egentligen, tror jag. Allt från kockar som är superduktiga, har Michelinstjärnor, till de som kanske inte ens kan steka ett ägg. Och ungefär samma är det faktiskt i vårt yrke, skulle jag säga.
Ja, jag har inte suttit ting. Jag minns att min gamla chef Peter Altin, han brukar säga att jag anställer ingen som har suttit ting, för att då förlorar man sitt försvararhjärta. Och med det menar man att man drillas ju i objektivitet som tingsnotarie, det vill säga å ena sidan och andra sidan.
Mm.
Objektiv ska man inte vara som försvarsadvokat, då ska man vara kraftigt subjektiv, det vill säga ta tillvara på klientens intressen.
Jag tror redan jag hade blivit förlorad medan jag jobbade på advokatbyrå, så jag satt hela tiden och försöker hitta...
Så det är olika erfarenheter och olika uppfattningar om man behöver sitta till.
Så är det. Man behöver inte göra det, men jag tror att det är en extremt bra erfarenhet, för man förstår lite grann vad domstolen tänker.
Men om man har någon form av föreställningsförmåga så kan man ju lista ut det.
Eller om man har en pappa som är dumma i ditt fall.
Touché. Tack våra lyssnare för jättemånga och intressanta frågor. Vi tackar också för den här säsongen. Önskar er en riktigt god jul och gott nytt år.